Jag vet inte, det kanske bara var en slump. Men nu som helst, Karin, vi är tillbaka. Det är podcast. Det är ännu en vecka att lägga till handlingarna.
Så är det. Visst är det härligt. Det är, jag har faktiskt, för jag slutade veckan på topp. Jag inledde veckan helt uruselt. Alltså jag har verkligen bara känt att nej. Så började jag den här veckan och sen har jag haft så här motvind. Verkligen motvind hela veckan. Och så avslutade jag med att vara grym.
Ja, men det var roligt att du kopplar ihop det med liksom hur du är och hur du har det. För jag tror verkligen det är så. När man känner sig bra som lärare, då går det mesta med.
Ja.
Och när man känner sig själv inte grym, då har man det uset.
Ja, fast jag kan säga så här att jag började min arbetsvecka den här veckan med att komma på att jag hade hoppat över. Att jag hade planerat för den veckans inledande lektion. Hade hoppat över ett moment som de inte hade gjort. Du vet, så man kommer snett. Så att man måste improvisera. Så jag fick börja veckan med att improvisera. Och det blir aldrig bra.
Nej, men det kommer ju fatta själv.
Och sen så blir
det blir ju inte.
Ja, och sen blev det liksom inte. Till slut så fick jag ju igår kväll, eller igår eftermiddag, ta tag i den här skiten. För nu kände jag, nu hade jag liksom halkat omkring hela veckan. Och då fick bevisa för mig själv att jag faktiskt är en rätt okej lärare ändå. Och då var jag grym.
Jag hade tvivlat,
jag kan säga. Om jag överhuvudtaget var värd att få en lön den här månaden.
Ja, men jag förstår det. Jag har ändå haft en lite tvärtomvecka, tror jag. Man brukar ju tänka någonstans att måndag efter lovet, det är liksom låga trösklar och bara ta det lugnt. Ja. Liksom. Men nej, jag hade en svinbra start efter sportlovet. Och igen, så att jag ska vara borta ganska mycket till och från i de kommande veckorna på olika sätt. Så att jag är liksom förberett in i minsta detalj. De kommande 3-4 veckornas undervisning är mycket mer än vad jag gjort förut. Vilket också innefattade den här veckans undervisning. För vissa elevgrupper behöver komma en viss längd för att de ska kunna jobba på lite mer nästa vecka. Med liksom en vikarie och så. Så för en gång skulle jag känna så här, nej, men jag vet precis vart jag är. Jag har förberett. Jag är zen. Vet så. Ja, och det, vad jag märker det på, framförallt på mig själv, är att jag har tid att uppmärksamma och fastna vid liksom små saker som händer runt omkring varje dag. Som när jag har för mycket annat att göra bara går förbi obemärkt. Jag hade en sån diskussion i måndags med en elev som stannade kvar några minuter efter skolan. Och var så här, alltså de här stolarna vi har i klassrummet är fantastiska. De är svinbra, särskilt med fotstöden. Och jag sa, jaha, vad är det med fotstöden? Kolla, de är så lite knuggliga, buckliga, typ så. Tänker, det är väl något så här, typ, för man ska kunna få bra grepp, typ. Och då säger den här eleven så här, nej. Men alltså så här, om ens fot somnar när man har lektion, då bara sätter man det där och så rubbar man en stenhårt fram och tillbaka. Och då vaknar den. Och jag hör typ så här, men är det här med flit? Tänkte jag liksom så här, högt som mig själv. Och tänkte så här, det är ju ingen som designar liksom väcka fötter-grejer på liksom stolar. Är det en grej man gör? Och så tänkte jag så här, men du sätter mig för mig själv. Och då kollade den här eleven på mig så här. Skärp dig, det är ju teknikutveckling av en orsak. Jag tänkte ju så. Bara, okej. Ja, visst, det är sant. Och jag tänkte så här, jag är ändå nöjd att jag introducerat det perspektivet. Kanske lite överdrivet om man ser saker där det kanske inte finns. Men jag är ändå nöjd att man kan se en tänk så här. Här är det någon som har funderat på det här. Det funkar så, därför att det ska vara så. Jag tänker, nu sitter jag på en sån stol och gnuggar fötterna emot och känner så här, ja, men det är ganska gött ändå. Jag förstår poängen.
Men känns det så bra så att vi kan rulla den här vignetten som vi har till den här podden?
Vi gör det, så ska jag rubba mina fötter lite mer, för det var gött som fan. Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Du, jag har bara en första innan vi kör. Liksom, vi har ju den här spaningen, men jag har en spaning som jag kom på. Som är, som ändå är, som jag avslutar den här dagen med. Som det där, vad viktigt, eller vad är det som gör när man tycker ändå att man, när man har designat en uppgift som man tycker ändå fungerade. Eller man har designat en uppgift och så.
Ja.
Och skillnaden som samma design blir i resultat i olika grupper. Vad spännande det är och vad det kan bero på för olika orsaker. Alltså man har en grupp som gör exakt, de har fått exakt samma undervisning innan och sen får de exakt samma uppgift i faktiskt exakt samma tid. Alltså du vet så, det finns liksom inte så mycket yttre faktorer som mer än gruppens sammansättning och vem som startar med sin redovisning och vilken ton som då sätts i seriositet, hur eleverna tar det hur de också visar sin kunskap. Fan vad det, jag skulle så gärna vilja veta mer om sånt.
Just det. Men alltså det känns som att när jag tänker så didaktisk design och så, då tänker jag att det också handlar om att anpassa efter liksom extremt lokala förutsättningar. Mm. Så precis den grejen att man liksom lär känna grupper och så här, men jag vet varför den här gruppen är så där, jag vet den här gruppen är så här får jag anpassa sig och så. Liksom om jag har samma kurs i den gruppen och den gruppen, jag vet att den gruppen är lite mer på det sättet, där tar jag bort lite saker som jag inte har lagt in i bildspelet och planerat och tänkt att köra. För jag vet att går in för mycket på sånt, då kommer de tappa sig och så. Eller liksom, här behöver de plocka ner prestigen lite. Så då lägger jag in en larvig grej om det här. För att de ska liksom känna att okej, men här kanske jag kan bjuda lite mer på sig själv. Är det jag tänker att det är en del av den designen.
Jo, men absolut. Men här var det ju liksom, det här är ju tjej då ett år emellan. Så det här är två år, alltså du vet, jag har återanvänt en uppgift, så att det är ett år emellan. Men skillnaden är, och den är, kommer precis, ja du vet, den ligger precis i samma tid som den första och sådär. Alltså i det här, för att de har en väldigt, ja, skitsamma. Men här så skulle jag säga att skillnaden ligger i vem det var som fick göra den första, du vet, fick sätta tonen.
Det kan vara en märkbar skillnad, men det kan ju skillnad.
Ja, ja, eller? Och det var ju en märkbar, men också sen undrar jag ju, sen blev det ju också en sak som jag inte har tänkt på eftersom det är ett år emellan, att den intellektuella samlade nivån skiljer sig enormt i de här grupperna. Alltså enormt.
Ja, det är klart att alla grupper är olika på det sättet.
Men, utan att, så, men det var fascinerande idag. Bara sån där som jag slog mig. Och det gör ju också någonting med det vi pratade om för två avsnitt sedan. Det här med likvärdig betygsbedömning. Att har jag tänkt på det när jag sätter betyg, tänkte jag på idag. Alltså för att nivån är ju mycket högre i den ena gruppen än i den andra. Men har de då ungefär lika, alltså finns det lika många A, B och C betyg i de här grupperna?
För det där kan ju ändå variera lite i såklart hur man jämför dem, med varandra. Sen är det klart att du jämför också från år till år. Så om den gruppen du har nu är svagare än den gruppen du hade förut, det behöver du inte säga något om, men liksom om du hade tänkt det. Så är det klart att man jämför och tänker sig, men herregud, jag brukar ju hinna med det här och det här, eller brukar få gjort det här och det här också. Och vet, man har liksom sådana reflektioner, medan kanske det, ja men det är klart att det påverkar. Det är klart att det är så. Ja. Och just den grejen tänker jag så här, alltså, att prata om didaktisk design istället för att prata om liksom planeringar och så, det tänker jag i mitt huvud, det kanske bara i mina konnotationer, men jag tänker att det är också just där man kan inte köra samma upplägg år efter år, för jag brukar köra matte A på det här sättet, är du med? Att man utmanar sig själv lite i sin kondition liksom.
Nej, men man måste ju naturligtvis anpassa hela tiden, vi har ju bara egentligen examinationerna ofta. De som vi har gemensamma, de. Och de är ju inte så många. Men det är liksom, sen har vi ju massa saker däremellan. Det har ju vi väldigt sådär. Det är ju...
Men du måste ändå erkänna att det finns ganska många gymnasielärare som på grund av kurssystemet blir sådana att liksom man jobbar lite de första åren för att sätta upp en ungefärlig idé om hur man liksom brukar ha de här kurserna, och sen så kör man lite det. Alltså på repeat till dess att det inte funkar längre, då byter man.
Ja, men sen är det ju så där, man tycker att en design funkade skitbra, då vill man ju köra den igen för att kunna utveckla den.
Men vi kör på samma planering. Ja. Men anpassar nu igen utifrån olika förutsättningar. I år har jag liksom lektioner på morgnarna istället för på eftermiddagarna. Eller det visar sig att jag måste ha två svenska lektioner samma dag istället för att ha tisdag, torsdag. Ja. Liksom, är det med? Om man nu har för liksom olika idéer, saker som ändå påverkar faktorer runt det. Och det är klart att det ändå måste få vara annorlunda. Jag är ändå i skolan med en kollega som är engelsklärare, för att hon har samma ämne i båda våra fyror. Bara att den ena gruppen har 50 minuter, den andra har 65 minuter i den här lektionen. Och det har att göra med liksom praktiska, så att de ska ta sig hit och dit, och de kommer från gympan, de är ofta sena, de är liksom skogen är till gympan, de går senare. Mm. Det är liksom sådana schematekniska grejer. Och det är klart att det blir helt olika lektionsplaneringar för de två grupperna, för att det är så pass mycket mer tid som man har den ena och den andra gruppen. Så, och de kommer på olika tider utan. Och det måste få vara olika planeringar. Första månaderna så försökte de köra samma planering i båda grupperna. Och det blev liksom stressat i den ena, och det blev liksom lite så här dödtid i den andra. Liksom.
Ja, men och det där är jättelurigt. Och sen kan man ju ha en grupp som ställer liksom 30 miljoner 757 frågor och stör in en på ett annat, du vet, så man måste hela tiden, medan en annan grupp inte säger ett käft, och då är man ju klar efter 4 sekunder. Det där är, och då kan du ju definitivt inte köra samma planering. Så det där är, nej men absolut, men jag var mest,
ja, men det är mest intressant sparing. Ja, det är klart att det är annorlunda.
Ja.
Nog så intressant, men jag tycker vi går vidare i alla fall. Jag tänker att vi börjar med, du berättade någonting om att du ville prata om laddade IKT-råd, och det blev lite så här.
Ja, jag har haft IKT-råd idag på morgonen.
Vad innebär det? Vad gör ni för det, IKT-råd? Ja,
alltså, saken är ju den att det där är ju, ska man ha ett, ska man inte ha ett? Jag avskyr ordet IKT. Jag tror att jag, alltså du vet, jag får utslag. För att det får liksom en egen särställning och handlar om maskiner och hur handhavande av maskiner. Varför måste vi? Alltså det blir, och du vet, jag tänker ibland att jag blir trött. Och så ska det ha egna råd och egna utvecklingsdelar på förvaltningen och bla bla bla. Istället för att prata om det som vi har pratat om så mycket i den här podden, just de digitala samhällsfrågorna som borde ta mycket större plats än vad de får. Men med det sagt så är det ju sådär att vårat IKT-råd då är väl tänkt att det ska röra alla digitala frågor, så att det ska inte bara handla om informationskunnighet liksom, eller vad man nu, vad står det, informations, vad står det för IKT?
Informations- och kommunikationsteknik.
Så står det för, just det, det är inte, ja, precis.
Men alltså, för mig tänker jag såhär, när man pratar om IT, då blir det datorer och handhavande och så. Det är liksom IT-människor, IT-grupper, IT-avdelning och så, och det är ju människor som framförallt prata om så här leasingavtal och liksom.
Ja, nej, det är inte detta. Det här är inte detta. Nej, utan här är det ju lärare från olika ämneslag som möts för att diskutera frågor som rör digitaliseringen helt enkelt. Och utvecklingsutmaningar. Så. Men det som är med de här råden är ju att jag vet inte vad det är som gör att när man pratar med lärare om de här frågorna, och så är det alltid en viss laddning i de här frågorna. Man vill, och jag vet inte om du känner igen mig i det, men det finns en laddning i att man vill gärna visa att man kan. Man vill gärna inte erkänna att man inte har en susning. Alternativt så har man inte en susning och säger man, jag förstår inte vad meningen är. Men det var länge sedan nu. Alltså att man,
men liksom, alltså det där är precis superintressant. Jag läste forskning, jag läste Facebook-gillig om det här i morse. Kopplat till den här 1177-skandalen. Och någon IT-människa som liksom var så här, jag förstår inte hur det kan finnas så många bullshit-människor i den här branschen som kommer undan med saker. Och hur extremt dålig beställarkompetens det verkar finnas hos kommunala och statliga liksom, så här, upphandlare. Om man inte förstår att man har att göra med totala idioter som inte vet ett skit av vad de håller på med. Du vet, folk som bara säger, vadå, nej, vad man skulle vilja använda namn och lösenord på den där? Nej, det behövs väl inte. Och man bara, fast alltså, det kan väl vem som helst räkna ut. Eller så här, nej, det där kan inte vem som helst söka sig in i. Det måste man vara någon så här, dataninja för att kunna göra. Man bara, nej, du behöver ha typ grundläggande liksom IT-kompetens, men du måste ha någon kompetens. Och apropå den här Dunning-Kruger liksom kurvan som vi pratade om sist, att liksom, det finns många människor som fortfarande har makt över den världen, som har kommit långt in i den världen, som inte har en aning av hur okunniga de är. Och så är det säkert på den pedagogiska sidan också, vilket i så fall är det du pratar om någonstans, att liksom, det finns folk som fattar idiotiska beslut om skolans IT-utveckling för att de har ingen riktig aning om vad det här är eller hur det funkar eller hur man analyserar och bryter ner och går igenom och tänker vad är det som är för nackdel åt olika håll.
Nej, och det är ju en diskussion och och jag håller med dig om det, att det finns liksom en sån, men sen finns det också en laddning i att man absolut inte. Alltså dels så vill man ju gärna visa hur duktig man är, och dels vill man inte lära sig något nytt. Det finns någon så här att nej. Jag kan det här, och nej. Jag vill inte erkänna det här och nu.
Men vilka du pratar om som beter sig så? Jag är inte riktigt säker på vad jag fattar.
Nej, men om så här. Mm. Att om man nu säger så här, man närmar sig frågor om man tar upp en fråga som skolledningen, de har gjort den här lika utvärderingen, och så funderar man på hur gör vi egentligen när vi kommunicerar lärare och elev? Gör vi så här, och vad är det för rutiner vi har, och kan vi utveckla dem? Då blir det genast: ja, jag gör så här och så här vill jag fortsätta att göra, och rör inte min kompis liksom. Och då går det liksom inte att ha en, alltså, eller det är klart att det går, men det är en väldigt stark, jag tycker att det är en anspänning att leda de mötena. Förstår du vad jag menar då? Att det blir en
ja, men för att alltså i vakuum av okunskap så blir det någonstans att folk får bestämma själv sin egen väg. Ja. Bara, ja, så här, det tycker jag är bra. Och så liksom blir man irriterad när någon kommer och ser till en och säger du måste göra så här. För att ja, det finns saker som de ser som man själv inte ser. Det har ju själv varit så.
Oh ja, och samtidigt som det finns ofta också de här kollektiva besluten, kanske inte heller ibland. Man gör ju saker av en anledning, och så kommer ett kollektivt beslut som inte täcker in de här andra, alltså som inte synkar med de andra sakerna som man gör av en annan anledning. Alltså mm-hmm. Du vet. Så jag kan förstå varför det blir så, men jag tycker att det blir ett större stigma då, eller en större
stigma, hur?
Eller fel ord, men större liksom, man vill gärna försvara och visa sig duktig. Det är som på något sätt att man inte kan andra saker är helt okej, men man vill gärna visa sig duktig när det kommer till och säga att eleverna kan minsann inte göra det här och det här och det här. Men vi kan. Och när jag då säger att det visar sig att vi inte kan det här, för det har vi ju sett här nu i den här forskningsrapporten, att vi kan inte den digitala samhälls... Vi vet liksom inte riktigt hur man kritiskt granskar källor och söker på Google. Vi kan ju inte det riktigt. Jo, fast jag kan det. Det finns någon slags liksom, man vill inte ta in att man själv behöver utvecklas. Så, och samtidigt så tänker jag att det är ju inte farligare att erkänna att man inte, alltså jag skulle vilja att det kom till att det var lite sådär, oj vad det går fort här, och jag kan, jag får ju utvecklas här hela tiden. Alltså det här, jag tror att vi är lite trötta på att lära, alltså vi vill liksom inte, kom inte med något nytt nu, det orkar vi inte, lite så.
Ja, det måste också vara väldigt varierande beroende på var man är någonstans och vilken kultur som råder just där, naturligtvis.
Naturligtvis, men det är någonting med IKT, våra sådana, det är någonting med det, teknikmöten eller det här.
Alltså, en grej som jag funderar på någonstans som kanske skulle kunna röda bord på sånt och som jag funderar på överhuvudtaget, det är att liksom, jag tror att vi behöver vända lite grann på vad det innebär att vara digitalt kompetent och inte. Och vi behöver också fundera på vad den digitala kompetensen eller den digitala liksom rörelsen någonstans också för med sig för effekter på utbildning. Och då tycker inte jag att det handlar så mycket om så här, datorerna stör, eleverna bara på att surfa på YouTube. Det är inte den grejen, utan liksom det med att det finns en intellektuell rörelse runt liksom vad som är god och inte god undervisning som har att göra med det som kommer med skolans digitalisering. Kanske inte behöver vara där, men det finns ändå där. Även bland de mest liksom medvetna liksom, och de mest vettiga i mina ögon liksom, digitaliseringsmänniskorna. Om man pratar så pratar vi fortfarande om att de har vissa ideal för skolan. Jag har sett på en sån möte häromdagen när vi pratade om liksom, men så här. Nej, nu minns jag vart jag var på väg. Eller så. Så om vi klipper tillbaka till att du pratar om det här, bla 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 bla. Och så kommer vi in. Just det, Karin, har du tänkt på en grej egentligen? Alltså apropå det där med IT och IKT-råd och så. Jag funderar på det för att vi har liksom en parallell struktur i kommunen där jag jobbar för IKT-pedagoger. En på varje skola. Och så har vi liksom utvecklingspedagoger, heter de inte. Men om du tänker sig skolutvecklingsansvariga så. Som är liksom andra människor. Och det där funderar på apropå liksom laddade frågor. För att det blir... På ett sätt är det olika världar naturligtvis. Skolutveckling och skolans IKT är inte samma sak. Men det finns ändå ett visst överlapp där. Och det tycker jag är ganska intressant. När IKT-frågor också blir en fråga om utvecklingsfrågor. Är du med? Där systematiskt kvalitetsarbete får inte ske utan att det också är digitalisering med någonstans i det. För det känns ju någonstans som att det ändå är ganska rimligt att liksom... Även om det är klart att det behöver olika människor för olika kompetenser. Så ibland är ju IKT-frågor också... nära besläktade med skolans utvecklingsarbete och liksom det systematiska kvalitetsarbetet på en skola. Ett sånt superkonkret exempel kan vara att om man liksom gör en drive och bara nu ska alla lärare och elever lära sig att använda både talsyntesen och speech-to-text-funktionen så man kan tala in text. Och så innebär det också att man gör någonting för att ändra spelreglerna på för vilka som passar in i ett klassrum och vilka som kan leverera liksom kvalitativa texter och inte någonstans. Vilket också har att göra med liksom skolans systematiska kvalitetsarbete om man anpassar undervisning därefter. Så där behöver du ändå takta tillsammans. Sånt tycker jag är lite laddat för det är så här, ska man börja liksom ta in de här IKT-människorna i ens skolutvecklingssammanhang, då är det ändå fler personer på samma möten och det är lite grus.
Nej, men och jag skulle ju hellre haft IKT och utveckling i samma liksom låda.
Mm. Men om det inte alltid är. Eller?
Men det är ju ändå undervisningsutveckling vi pratar om. Mm. Samtidigt så är det ju så att det jag tror gör att det är så laddat är ju för att det var så länge det fanns ju de här länge som inte ens visste hur man mejlade, så var det i alla fall när jag började jobba så fanns det ju inte så. Nej. Det fanns det ju de lärare som aldrig hade mejlat ett mejl i hela sitt liv. Och de vill man ju inte vara som. Samtidigt som och man känner ju att man är ju bättre än det och man, det är någonting i det där tänker jag som gör att samtidigt som man inte riktigt förstår vad det är man inte förstår. Ja, det är något, ja. Men samtidigt behöver vi få det till att bli en naturlig grej som vi hela tiden lär oss nya saker kring som vi kan prata om utan att man slår vakt om sitt eget, tänker jag. Jag skulle vilja komma
men
dit.
Det kanske är så att folk kastar in i domänen någonstans i det. Alltså. Men jag tror att det är på väg bort i det när IKT-frågor blir mer och mer skolutvecklingsfrågor. För vad som också händer är det att det är fler människor som får upp intresset för IKT i skolan. Så det handlar inte bara om liksom de här tekniknördarna som gillar datorer. Nej. Utan liksom, det blir mer och mer människor som inte är så himla tekniskt intresserade men som är intresserade av undervisning om och med digitalisering kan innebära. Och det tror jag är bra för att det ändrar sammansättningen i det kollektivet. Och det ändrar också sammansättningen i vad de grupperna gör, hur de agerar och så. Så att det är ändå på väg åt det hållet. Och förlåt om jag ska vara super stereotyp. Det mest lysande exemplet på det är förskolans digitalisering. För där finns det så jävla många intressanta människor som leder den utvecklingen som absolut inte är stereotypa IT-människor om man tänker. För de ser användning mer än teknik.
Absolut är det så. Men för att ta då tekniken till ett nytt nummer så tänker jag att vi ska liksom göra en P3-övergång nu. För att det är ju nämligen så att i skolvärlden publicerades det en artikel den här veckan om att, vet du vad Jakob, vi läser sämre på skärmen så nu tar vi bort datorerna igen så då behöver vi inte ha några jobb i IKT-råd.
Ja, precis.
Man läser sämre
men det,
på skärmen.
Det är ju rimligt kvar att vi ska göra så, eller hur?
Nej, men jag tror faktiskt att den där artikeln kan användas så. För att rubriken är...
Man kan prata
om
det på det sättet, men jag tror inte man kan använda den så. Jag tror inte det finns någon människa som egentligen skulle bara så här, vet du, montera ner datorerna. Jag tror inte det går. Vill du på riktigt att tillbaka med travarna av skrivböcker och liksom att skriva kladdar och renskriva och hålla på? Jag tror inte någon lärare vill det.
Nej, okej då. Men... Jag tror inte heller det. Men alltså, elever presterar sämre när de läser på en skärm. Mm. Det är en spansk studie på det här som är Valencia universitetet som har gjort väldigt mycket intressanta. Alltså universitetet i Valencia, det kan man veta om att har de gjort någonting så är det ändå, de är väldigt ledande när det kommer till undervisningsforskning.
Vad säger
de är,
du det på?
Jag säger det på att jag läst väldigt, alltså de är väldigt ja, de har gjort mycket. Jag har läst jättemycket därifrån, just universitetet i Valencia. Så det är bara därför jag säger så. Men det finns liksom intressanta saker som pågår där. Men den här forskaren har, som då kanske heter något också, skit i honom. Jo, han heter Pablo Delgado. Han har då forskat, och det är en metastudie. Jag tycker inte om metastudier egentligen, ska jag väl också säga. Så att har jag det sagt. Men det är en metastudie där han då har kollat. Alltså man har slagit ihop en massa olika forskningsrapporter och slått in den i en dator. Och konstaterat att resultaten när elever bara läser på skärm, och då handlar det om faktatexter, blir sämre än om de får samma faktatexter faktatexter på papper. Så. Och ja, och då tänker jag så här att jag förstår det resultatet. Jag har inga problem med det resultatet. Vad tänker du när du läser? Jag förstår ju varför det blir så, menar jag.
Du förstår, men en gång till, du förstår varför det blir vad?
Varför han får det resultatet, förstår jag.
Okej, berätta då.
Jag tänker ju så här att det handlar om undervisningsdesign. Mm. Det är ju min första tanke. Att det är klart att om du bara översätter... Om du tar bort boken och ger eleven samma text på datorn, så tillför du en massa funktioner och tar bort andra. Du tar bort den här mekaniska att du kan alltså flytta och titta på texten och bläddra från olika sidor och ha dem konkret i handen. Du tar bort den funktionen samtidigt som du lägger till att du kan klicka, att du kan göra andra saker på datorn. Eller du vet, de där. Och om du inte ändrar din undervisning kring hur du ska ta till dig kunskap kring den digitala läsningen, för det är ju ett annat sätt att läsa. Han konstaterar ju att läsningen tenderar att bli ytligare när man läser på skärm, för att det är så vi läser naturligt digitalt, för att den är än vad vi läser när vi läser på papper.
Ja, just det.
Och det är inte naturligt, för det är så vi har blivit tränade att läsa. Och det säger han ju också, att läsning är ju ingenting som alla människor kan, bara precis som vi lär oss gå, utan det är ju någonting vi lär oss. Och då måste vi också lära oss att läsa annorlunda om vi vill djupläsa på datorn. Så tänker jag, och det problemet har inte IKT-råden tagit itu med än. Vad tror du om det? Det är min teori.
Nej, men, på ett sätt köper jag det. På ett sätt, så liksom, så här, grejen med sådana här metastudier är att det handlar om liksom, ofta man mäter effekt av saker. Man säger så här, det här är bra på det här sättet, det här är bra på det där sättet. Det leder till det här och det här och så. Och när det kommer till läsförståelse, då finns det ändå liksom... En grundgrej i det att liksom studier visar, om man pratar låg- och mellanstadiet, att barn utvecklar sin läsförståelse i en viss takt inte av sig själv, men liksom, du vet, bara med växande ålder, det händer, den finns där liksom, oavsett vad det är, för att man utsätts, man lär sig, man är med. Och då visar det sig att i genomsnitt är den effekten på typ 0,32 där någonstans. Och så kan man tänka att 0,30 ungefär. Och så finns det studier som är så här, när man gör liksom medvetade riktade satsningar på att liksom träna läsförmåga, kan man få upp det till 0,45 kanske. Och då kan jag tänka att det är liksom fortfarande så att en tredjedel av det som händer är resultatet av liksom medvetna satsningar. Och två tredjedelar är liksom den tillväxten som hade funnits där i alla fall. Och om man då ska börja prata om effekten av de riktade satsningarna, vad man gör, oavsett om det är så här, vi ska kolla på datorer, eller vi ska läsa här, eller vi ska liksom använda den här talsyntesfunktionen för att lära oss läsa precis så, eller vi ska liksom använda den här boken och vi ska leta efter ord som vi bla bla bla, eller vad man har för strategi för att träna läsförståelse, du vet, läs texten en gång, skumma, läs frågorna igen, men vad man har för strategier så. oavsett vilka resultat de visar, så, ja, men den visar så här mycket poäng och siffror och 0,10 och 0,10 sådär, så är det fortfarande liksom i en kontext som, där man ändå vet någonstans att sådana riktade insatser har bara en viss effekt. Hänger med på vad jag tänker? Och där någonstans tror jag att så här, som forskning känns, eller det är klart att man kan säga att det är fel, för det är ju sant om de har visat det, men liksom jag undrar så här, vad betyder det egentligen? Är du med? Sist vi gick på sådana stora effektstudier, och det var det någon som präglade skolan, då var det när vi pratade om vad heter den nu?
Hattie,
precis.
Hattie.
Och sen visade det sig att liksom hälften av den statistiken som han använt är fel, för att han har använt en helt orimlig statistikmetod för att räkna ut effekter som inte går att få. Är du med? Och det har liksom inte fått något genomslag i sin skola överhuvudtaget, att man blir såhär, vänta, då måste vi ta tag i det, utan det är fortfarande så att de topp 10-listerna gör det här är bra, det är fortfarande det vi pratar om, för att det låter rimligt så. Så att jag menar liksom, jag förstår grejen med att liksom vi har massa bra metoder för att lära barn att läsa på papper, det har vi, och det gör att elever blir bra på det, så tänker jag att det kan tolkas lika gärna. Och det är som du säger, att visst, liksom, med IKT-råden är ingen läsutvecklingsproffs, absolut inte. Och det kanske är det de behöver bli, och det kanske är därför det behövs fler inte teknikmänniskor i de sammanhangen, för att det ska utvecklas åt det hållet. Och det är väl ofta det som är kritiken med skolans digitalisering överhuvudtaget, att det finns inte tillräckligt mycket evidensbaserad forskning än. Men det är också för att liksom, vi har inte hållit på med det på så stor skala, att det har hunnit komma dit än. Och att liksom avsaknaden av forskning, ja, jag vet inte, jag förstår att det är akademiskt, det är nödvändigt, och att det är ett akademiskt hållbart argument. Men skolan är ju, även om det ska vila på vetenskaplig grund, så är det ju inte bara vetenskap någonstans.
Nej, men alltså han avslutar ju faktiskt så här, att han säger ju så här, användare är liksom så där, det här med digitala verktyg och bla bla bla, och då så avslutar han med att säga att handlar det inte om hur man använder dem, och då så svarar ju den här forskaren då, jo exakt, det handlar inte om huruvida du använder dem eller inte, utan digitala verktyg kan vara jättebra, men du måste ju använda dem på rätt sätt, och det finns till exempel forskning om att om du ber eleven göra en viss typ av aktivitet efter att ha läst texten, så ökar läsförståelsen. Och det tror ju, det tänker jag, men jag tänker att vi inte pratar om just den grejen. Jag ser ju till exempel, så har ett av mina barn fått en digital lärobok istället han har blivit av med sin tjocka, tunga samhällskunskapsbok, och så har han fått ett digitalt läromedel istället. Och han är vansinnigt arg på detta själv, för att han förstår inte hur det ska komma in i huvudet, han förstår inte hur han ska plugga i det här i datorn. Han tycker den är han är provocerad, och det är väldigt roligt att han är provocerad och engagerad i den här frågan, eftersom han inte kanske älskar.
Vad är det för läromedel som han har? Hur frågar du?
Ja, det är någon sån här digilär, tror jag.
Precis. Men finns ju en parallell i det där, när vi skaffade datorerna första gången. Vad som hände då var att vi bytte skrivprocess. Det var det första som hände. Och innan vi etablerade, och medan vi fortfarande håller på kanske, får man väl säga, och etablerar en vettig skrivprocess i digital miljö, så kommer det ju ändå vara så att man saknar det där tydliga med att skriva en kladd, vet, att friskriva, skriv ner alla del, flöde, skriv, kör hårt. Och sen så bearbetar man texter igen, skriver, och så har du ny bättre liksom på nästa sida i boken, eller hur? Det finns ju en massa delar av den processen som ändå var värdefulla. Men som vi har gått ifrån mer och mer, eller som vi har anpassat och liksom adapterat till andra versioner för andra verktyg. Och där har vi ändå jobbat nu i typ snart 10 år, och där känns det ändå som att vi börjar komma någon vart. Och det kanske är så att liksom hur vi läser digitala läromedel är en grej som händer först nu. Och det man ska säga, det som jag frågar just vad det är för företag din son har, det är för att i min kommun håller vi på och kollar på att skaffa kommunlicens för digitala läromedel. Så vi håller på och testar 5 stycken, de 5 största egentligen, i ganska stor skarpt läge, så. I ganska stor skala. Och det finns en extremt stor kvalitetsskillnad mellan de här läromedlen som finns. Och det är långt ifrån alla läromedel som ens är acceptabelt i sin kvalitet faktiskt. Och det där tycker jag är väldigt märkligt, för att det, alltså hade man kollat på de 5 största SO-böckerna, pappersböckerna, då är de liksom kvalitetsgranskade, och det finns en så pass hög nivå att det känns som att så här, Det borde inte spela någon roll vilken SO-bok din son har pappersbok. För det är ändå en viss kvalitet, tänker man att det är. Men om man kollar på liksom så här, vad finns det för uppgifter runt omkring? Hur är de designade att användas? Är det ett lexikon? Finns det liksom ett sammanhang där texter finns i? Finns det en röd tråd som bär läsaren framåt? Som jag förstår att det här hänger ihop med det där. Är du med? Är det designat så att läraren kan sätta sin egen prägel och sin egen kontext runt omkring uppgifter? Eller är det liksom mest att man skickar ut ett kapitel i taget? Alltså sådana didaktiska val, det är designval som egentligen är IT-designval någonstans. Hur interface är gjorda, hur liksom så. Präglar jättemycket hur effekten är där. Ett av de läromedel som jag testar, som jag trivs allra bäst med, jag vet inte säga vilken, eftersom jag ändå är i en position av att välja de här. Så, har jättebra läsförståelsefrågor, 3, 4, 5 stycken inbakade i varje text. Det varje del går ut på att du ska reflektera, scrolla igenom, kolla vad handlar bilderna om, vad handlar rubrikerna om, vad tror du det här kommer att handla om? Vad skulle du kunna ställa för frågor? Sen läser du igenom texten och så får du liksom para upp lite ord, vad betyder det här och det här, hur menas med det här och det här? För hela tiden kolla på att du liksom läser aktivt. Att du inte liksom håller på att slöa läser, bara du vill beta av sida för sida för jag vill bli klar, utan att du liksom är med. Det som är så inbjudande att det spelar ingen roll om jag säger till mina elever nu ska vi göra det här och det här, eller om de får utforska ett område själv, för att de jobbar på det sättet ändå, för det är designat så. Super, super värdefullt. Alltså det är så mycket bättre. En del av de här läromedlen har en funktion där du kan byta font från en font bara till en annan, inte till vilken som helst, och då kan du byta till en font som är designad för att vara lättare att läsa om du är dyslektiker. Super, super värdefullt. Att man gör forskning på det som visar sig, vilka typsnitt är liksom, då har man mer tyngdvikt så den blir lite tjockare, bokstäverna på den här sidan här, så det ska vara lättare att få ögat att skilja på ett D och ett B, eller vad det nu är för grejer som man behöver ha liksom, om du är dyslektiker. Jag kan inte liksom det mekaniken bakom någonstans, men liksom det ska bli lättare att läsa. Och även mina elever som inte har dyslektiker tycker att det är mycket lättare att hänga med i texten om det är så här och så här. Man har en talsyntes som markerar det ordet den läser just nu, som man följer med samtidigt som man läser, som tar naturliga pauser efter bilder och modeller, så du får tid att fundera. Är du med? Hur man kan designa liksom vad som ändå är i grunden skapar en bättre användarupplevelse. Och då tror jag att det är lättare att ta till sig ett arbetssätt som är fördelaktigt och mer lärorikt när du jobbar med alltså att läsa digitalt. Medan om du får den här skiten som jag tror är designad av IT-tekniker som leker lärare. Du vet liksom, du får läsa en 20 minuters text och sen så får du en uppgift där bara en dass i Sverige-karta och så lite pusselbitar som är landskapen och så ska du para ihop rätt ställe på rätt grej. Men du får inte någonstans se så här, vad heter de då? Vad är vad? Utan du ska bara liksom så här, se formerna av Dalsland och Medelpad. Man bara, vad var det meningen med det här? Varför har jag gjort det här överhuvudtaget? Är du med? Alltså, där någonstans blir det så här, med de läromedlen här, där är min bästa förhoppning är så här, ja, men jag kan använda det som referenslitteratur, men jag måste designa uppgifter och liksom allt från läsförståelseuppgifter till arbetsuppgifter parallellt med det, för det här kommer aldrig duga som undervisning. Och där tror jag det är väldigt olika beroende på hur många människor man har som jobbar med det, vad det är för kompetenser som gör det. Det är långt ifrån alla läromedelsföretag som anställer lärare för att skriva sina läromedel exempelvis, vilket är ganska märkligt.
Det visste jag faktiskt inte
så riktigt. Det präglar ändå någonstans den, som du säger någonstans här, men det man får träning på, det blir man bra på. Och så är det någonstans fortfarande.
Ja, men så är det naturligtvis. Och jag tror ju kanske, alltså jag kan väl finna sådär, boknörden i mig kan bli sådär lite rädd att vi liksom, utan att vara då bakåtsträvare, även om jag ofta känner mig som det i den här podden, så kan det ju finnas liksom någonting i mig som kan känna att händer det någonting nu om vi liksom med att vi faktiskt inte lär unga människor att djupläsa, är det liksom, men det har vi, den trenden har ju å andra sidan pågått längre än digitaliseringen, det får vi ju faktiskt inte glömma bort.
Nej. Men hur många i vår generation är det egentligen som läser böcker? Hur många böcker läser folk som är vuxna idag i genomsnitt, alltså en vanlig vuxen? Jag tror du läser ganska mycket.
Hur många böcker har du läst i år, Jakob?
Vad sa du?
Hur många böcker läser man per år?
Ja, jag har ju blivit så de senaste 2-3 åren att jag har läst mer. Men säg att jag kanske nu är det ändå liksom, nu spelar in det här i slutet på februari. Men om jag inte räknar med liksom, litteratur som jag läser genom jobbet, eller så, facklitteratur, utan om jag bara läser liksom, skönlitteratur. Jag är inne på min tredje bok kanske. Men liksom, om jag ska tänka på böcker som jag på riktigt har läst, nej, jag är nog inne på min tredje, tror jag. Och då är jag, tänker jag att jag läser mer än vad jag gjorde förut. Förut kanske jag har haft många, många år när jag kanske snittat så här, 4 böcker på ett år, typ. Så, och jag gissar att du läser ganska mycket mer. Så, och det har väl att göra med ditt jobb och det ämnesval och sånt. Men det är också liksom att, men förstår du? Så jag tänker att det finns ganska många vuxna människor som inte läser alls.
Ja, men jag tror att det är så att det, i mitt jobb måste jag ju läsa hela tiden. Och alltid, och det är ju liksom som det är. Men jag trivs ju väldigt bra med det.
Jo, och det kan man väl fortsätta med. Man inte stänger ut alltså, fungerande metoder innan vi har nya metoder på plats. Samtidigt som vi inte kan jobba parallellt med massa olika saker heller. Vissa saker måste förstöras för att skapa utrymme för andra saker att växa fram. Så funkar utvecklingen någonstans.
Ja, men det jag kan bli lite rädd för det här, det är ju att den här bokdöden som ändå Apollinär, jag skojar om det, men det finns ju en bilddiktare från modernist i Frankrike som i början av seklet, alltså det förra seklet, 1919 tror jag det är, 100 år sedan, så säger han att boken är död. På grund av filmen och radion som är antågande. Och det är ju liksom inte jättekonstigt. Men han liksom menar på att det finns inte en chans att boken överlever när vi får rörliga bilder.
Nej, det är ju så. Alltså, boken har ju inte alls haft samma funktion efter att det blev en grej. Så är det ju ändå.
Men samtidigt så kan jag bli sådär att det är någonting med böcker som man missar. Men då får det kanske vara så.
Ja, det finns någonting i det. Och det är intressant, för nu kommer vi verkligen in på så här, vad är det för lärande och liksom, vad är det för ideal som kommer med samhällets digitalisering och med skolans digitalisering. En sån grej som jag dök på häromdagen, det är en bild, jag lägger ut den på vår hemsida. Från en blogg som heter Education Rickshaw. Det är 2 internationella skolanlärare i Kina, 2 amerikaner. Som skriver om, och sen pratar de om liksom, undervisningsutveckling och den stora lärande revolutionen som behöver komma samtidigt som vi digitaliserar skolan. Du vet det här, liksom, nu ska vi vända upp och ner på allting. Så. Och det, man undrar sig, vad är det som finns kvar av skolan efteråt? Och vad är det är hopplöst naivt och vad är det är faktiskt värt att ta till sig? Och då har de publicerat en bild med 2 liksom, delar. Den ena frågan är så här, ena sidan, why teach like this? Och så på andra sidan, when learning is like this? Och så är det liksom en schematisk bild som handlar om att en lärare står och berättar för en grupp elever. Det är why teach like this, som handlar om framförallt att man pratar med de som sitter närmast. Och man ibland når till de som sitter längre bak. Men liksom, det är i fallande grad så, någonstans. När lärande är så här. Och så är det liksom en bild på elever som är överallt i bilden. Där det är liksom massa pilar som går åt olika håll. Några olika färger, några går runt, några går fram och tillbaka. Och så finns det en lärare någonstans i mitten som liksom är med lite grann. Men som är väldigt mycket mer liksom varierad någonstans. Är du med? Och först när jag såg det så blev jag så här, det här är ju bullshit. För att det känns som att det är så återkommande, du vet, den här grejen med liksom att motivera en revolution för att egentligen bara få sälja andra verktyg. Är du med? För det är egentligen det som kan vara den lägst hängande frukten. Att istället för att vi ska lägga miljarders miljarder på böcker så lägger vi miljarders miljarder på datorer. Och vi skapar det där varierade lärandet. Den här gör det absolut inte. Alltså liksom, mina elever sitter ju fortfarande still i rader. Och jobbar med sina datorer kontra om de sitter still i rader och jobbar med skrivböcker. Det är inte en jättestor skillnad. Så det är liksom, vad är det egentligen för något ideal man driver? Och i det finns något ganska intressant som jag tror kanske blir min avslutningspunkt för idag. Om du tänker hela den här liksom, flumskolan, bort med den rörelsen. Så gick man ifrån det elevaktiva. För man insåg att så här, elever är för ensamma i sin aktivitet. Är du med? Den gemensamma röda tråden som jag ser, det är väldigt mycket så här, när man pratar om hur det goda lärandet går till i en digitaliserad skola. Handlar om att elever idag är för passiva och behöver aktiveras. Det är liksom pendelrörelsen tillbaka åt andra hållet. Är du med? Ju mer aktiva desto bättre. Och det är klart att man inte vill ha elever som sitter och sover på lektioner. Du vet så?
Nej.
Elever som liksom... Nej. Jag vill fundera på att säga, vad är den intellektuella motsvarigheten till att ta sin fot och rubba den på fotstödet? Men det är lite den grejen man kanske behöver ibland. Men liksom någonstans... Vad är vi på väg tillbaka till det egna arbetet fast i en digital kontext? Och i så fall, vad har vi lärt oss av den här pendelrörelsen fram och tillbaka? För jag tänker att vi kanske kan vara lite bättre den här gången att inte släppa dem helt själv. Hoppas.
Ja, men jag kan bli lite sådär att det finns ju... Alltså det finns ju en massa metoder. Jag blir lite trött på de där provocerande, lite enkelspåriga bilderna. Learning är så här och teaching är så där. Det är ju någonting, det är någonting som triggar i mig, för att det är väl klart att hur fan ska man göra då? Alltså det här att först gör vi så här och sen får de reflektera lite själva, sen får de reflektera i grupp, sen samlar vi ihop det. Det är ju så, alltså en god undervisning innehåller ju elevaktiva moment. Det är ju inte så, hur många lektioner står läraren i 75 minuter och pratar själv?
Det händer ju, men frågan är, händer det mer i en pappersskola än i en datorskola?
Nej, och är det, alltså ja, men 75, ja, men du måste ju ändå ha olika typer av moment under en lektion. 75 minuter malande, det är inte bra för någon. Det är ju inte bra för mig heller om jag är på en utbildning, i ärlighetens namn. Och det hoppas jag ju att vi har förstått. Samtidigt så tror jag ju inte på att, men nu har du datorn, varsågod och googla. Så det glömmer vi att tala om för dem att de inte vet hur man gör. Alltså men det är klart att vi behöver mer elev... Alltså eleverna ska ju göra jobbet, det ska ju inte vi göra. Efter en lektion är det ju eleverna som ska vara trötta, inte vi. Och de ska ju inte vara trötta på att de har suttit och tänkt på annat och hoppats på att få gå hem.
Nej, eller ja, Ismail Karin, jag känner att vi kommer tillbaka till där vi startade med skolans utveckling. Och med det här avsnittet, jag tror det är dags att börja runda av. Igen, en trevlig diskussion. Jag ser fram emot att fortsätta den nästa vecka.
Jag med. Mm. Allt gott, så ses vi och hörs vi.
Ha det gott, hej!
Hej! Det här är Skolsverige. Podden som handlar om den svenska skolan. Med Karin Berg och Jakob Mölstam.